Kapitel 17. Ett budskap ur skuggan. Mert återvände till gamla staden till fots. Han hade börjat tvivla på att hans plan skulle fungera. Om bara det han hört var sant skulle det säkert gå, men det var just det han inte var säker på. Han undvek det ovala torget framför palatset och följde istället muren runt det vidsträckta palatsområdet. Gatorna svängde av och an efter kullarnas konturer och palatsets gyllene kupoler glänste retfullt mot honom, hela tiden utom räckhåll. Han hade nästan nått hela varvet runt och skulle snart vara tillbaka vid det ovala torget när han såg den. Det var en brant backe, täckt med låga blommor, som började vid gatan och steg upp till en skrovlig vit stenmur. Flera lummiga trädgrenar stack ut över murkrönet och innanför kunde han se kronorna av andra träd. Det var en av palatsets trädgårdar. En mur byggd för att se ut som en bergsvägg, tänkte han, och en trädgård på andra sidan. Det var alltså sant som Rand sa. Han såg sig omkring som i förbigående. För stunden hade han den krokiga gatan för sig själv. Han fick skynda sig. Gatans kurvor gjorde det omöjligt att se särskilt långt och det kunde komma någon när som helst. Han kravlade sig upp för sluttningen på alla fyra utan att bry sig om groparna som stövlarna rev upp bland de röda och vita blommorna. De grovt tillhuggna stenarna erbjöd gott om grepp för fingrarna och det fanns utskjutande bitar där till och med en stövelklädd fot kunde få fäste. Slarvigt av dem att göra det så lätt, tänkte han medan han klättrade. Han kom plötsligt att tänka på en utfärd han gjort tillsammans med Rand och Perrin hemma i Emonswall. De hade tagit sig förbi sandhöjderna och hela vägen till kanten av Dimbergen. När de kom tillbaka hem hade de fått rejält med stryk allihop. Mest Mert, eftersom alla utgick från att det var hans idé. Men i 3 dagar hade de klättrat bland klipporna och sovit i det fria. De hade ätit ägg som de hittade i fågelbon, snarat kaniner och skjutit feta gråvingade ripor med pilbågarna eller fällt dem med en sten från sina slungor. Hela tiden hade de skrattat och skämtat om att de inte var rädda för förbannelsen som sades vila över Dimbergen och att de kanske skulle hitta en skatt. Själv hade han haft med sig en märklig sten hem från expeditionen. En sten där kraniet av en stor fisk på något sätt hade pressats in. Dessutom hade han hittat en lång vit stjärtfjäder från en snöhök och en vit sten, stor som hans hand, som såg ut att vara huggen till formen av ett öra. Han tyckte i varje fall att det såg ut som ett öra, även om inte Rand och Perrin gjorde det. Och Tam Althor hade sagt att det kanske kunde stämma. Plötsligt gled hans fingertoppar ut ur en grund skreva. Han förlorade jämvikten och tappade greppet med vänsterfoten. Han lyckades precis få tag om kanten och häva sig upp på murkrönet med en flämtning. En kort stund bara låg han där och andades tungt. Det var inte särskilt högt, men fallet kunde ha räckt för att bryta nacken på honom. Vilken idiot jag är som låter tankarna fara iväg så där. Jag slog nästan ihjäl mig där borta i Dimbergen just på det sättet. Det var länge sedan. Hans mor hade förmodligen kastat bort alla de där sakerna nu. Han tittade en sista gång för att försäkra sig om att ingen hade sett honom. Gatan nedanför var fortfarande tom och hoppade ner i palatsträdgården. Det var en stor trädgård med stenlagda gångar som löpte över gräsmattorna mellan träden. Ovanför gångarna välvde sig träställningar med vinrankor och överallt fanns det blommor. Päronträden var fulla av vita blomster och på äppelträden var blommorna skära och vita. Här fanns rosor i alla upptänkliga färger. Gyllengula gryningsljus, violett, imonsfröjd och många andra som han inte visste namnet på. Några såg nästan overkliga ut. En hade sällsamma blommor i scharlakansrött och guld som nästan såg ut som fåglar. En annan liknade en solros. Förutom att de gula blommorna var drygt 2 fot tvärs över och växte på skälkar höga som en oger. Han hörde ljudet av stöveltramp och kröp ihop bakom en buske vid muren. 2 vakter med långa vita kragar som hängde ner över bröstharnesken marscherade förbi. De tittade överhuvudtaget inte åt hans håll och han flinade för sig själv. Tur igen. Med lite mer tur ser de mig inte förrän jag lämnar över det fördömda brevet till Morgase. Han gled genom trädgården som en skugga, smög som om han var ute på kaninjakt. Varje gång han hörde fotsteg stod han blickstilla bakom ett träd eller hukad vid en buske. Ytterligare 2 par med vakter travade förbi längs gången. De sista så nära att han kunde ha tagit 2 steg och kittlat dem. När de försvann bort bland träden och blommorna plockade han en djupröd stjärneld och stack med ett flin den krusbladiga blomman i håret. Det här var lika roligt som att snatta äppelkakor på soldagen och mycket lättare. Husmödrarna höll alltid noggrann uppsikt över sina bakverk, medan de dumma soldaterna tydligen aldrig lyfte blicken från de stenlagda gångarna. Det dröjde inte länge förrän han var framme vid själva palatsets vita yttervägg. Han smög sig längs väggen, bakom en rad rosenspaljer med vita blommor, och letade efter en dörr. Precis ovanför hans huvud fanns det gott om breda fönster med välvda karmar, men han insåg att det kunde bli svårare att förklara varför han klättrade in genom ett fönster än att bara komma klivande genom korridoren. Ytterligare 2 soldater dök upp och Mert stelnade till. De skulle passera bara 3 steg från honom. Han hörde röster från fönstret ovanför. Det var 2 män och han kunde nätt och jämnt urskilja vad de sa. På väg till Cheer, herre. Mannen lät rädd och inställsam. Låt dem förstöra hans planer om de kan. Den andra rösten var djupare och starkare. En man som var van vid att ge order. Det är rätt åt honom om 3 otränade flicksnärtor kan jäcka honom. Dum har han alltid varit och det är han fortfarande. Har du hört någonting om pojken? Det är han som kan förgöra oss alla.
Nej, herre. Han har försvunnit. Men, herre, en av flickorna är Morgases yngel.
Mert började vända sig om, men hejdade sig. Soldaterna var närmare nu. De verkade inte ha sett hans rörelse bakom de tätt sammanvävda rosenstammarna.
Gå då, era nöt. Gå förbi så att jag kan se vem det är.
Han hade missat lite av samtalet. Har varit alldeles för otålig sedan han återvann friheten, sa den mörka rösten. Han har aldrig förstått att en bra plan måste få tid på sig att mogna. Han vill ha hela världen på en enda dag, och Kalendor därtill. Må den store fursten ta honom. Han kanske tar min flicka till fånga och försöker använda henne för sina egna syften, och det kan störa mina planer. Som ni säger, herre. Jag ska ge order om att hon blir förd ut ur er.
Nej, den åsnan skulle se det som ett angrepp mot honom om han fick veta det. Och vem vet vart han väljer att rikta blicken när han inte tittar på svärdet. Se till att hon dör och gör det lugnt och stilla, Komar. Låt inte hennes död väcka någon som helst uppmärksamhet.
Han gav till ett mullrande, fylligt skratt.
Den här gången blir det svårt för slamporna i vita tornet att lämna tillbaka henne. Det här är kanske till det bästa ändå. Se till att det blir snabbt gjort. Fort. Innan han hinner ta henne själv.
De 2 soldaterna var nästan framme nu. Och Mert försökte skynda på deras steg med ren viljekraft.
Herre, sa den andra mannen osäkert. Det kan vara svårt. Vi vet att hon är på väg till Tyr. Men fartyget som hon färdades med återfanns i Eringil, och då hade de redan lämnat det, alla 3. Vi vet inte om de har bytt till ett annat skepp eller är på väg söderut i häst. Och det kanske inte är så lätt att hitta henne när hon väl når fram till Cheer, herre. Men om ni...
Finns det bara dårar i världen nu,
fräste mannen med den djupa rösten. Tror du att jag skulle kunna vistas i Cheer utan att han märkte det? Jag tänker inte kämpa mot honom. Inte nu, inte ännu. Jag vill ha flickans huvud, kommer. Ge mig deras huvuden alla tre, annars kommer du att önska att jag tog ditt istället.
Ja, herre. Det ska bli som ni befaller. Ja, ja.
Soldaterna trampade förbi utan att titta åt vare sig ena eller andra hållet. Mert väntade bara tills de försvann ur synhåll. Sen hoppade han upp och tog tag i det breda fönsterbrädet. Han hävde sig upp så att han kunde kika över kanten. Han la knappt märke till Terrabon-mattan på golvet, fast den var värd en välfylld börs med silver. En av de breda utsirade dörrarna slog just igen. En lång man med breda axlar och kraftig bröstkorg som fick det gröna sidentyget i den silverbroderade rocken att strama stod och stirrade på dörren med mörka blå ögon. Han hade kort svart skägg med en vit strimma över hakan. På det hela taget gav han intryck av att vara en hård förman, van att bli åtlydd. Ja, herre, sa han plötsligt. Och Mert tappade nästan taget om fönsterbrädan. Han hade varit övertygad om att detta var mannen med den djupa rösten, men istället var det den lismande rösten han hörde. Inte lismande nu, men samma röst. Det ska bli som ni sagt, herre, sa mannen bittert. Jag ska själv skära av de tre slinkornas huvuden så fort jag hittar dem. Han klev ut genom dörren och Matt lät sig falla ner till rabatten igen. En kort stund satt han på huk där bakom rosenspaljéerna. Någon i palatset ville alltså ha Elaine död och hade tagit med Egwene och Ninive i förbigående. Vad i ljusets namn tänker de göra i Cheer? Det måste vara dem. Han drog fram brevet från tronens dotter ur fodret i sin rock och tittade på det med rynkade ögonbryn. Kanske skulle Morgase tro honom om han kom till henne med brevet i sin hand. Han kunde beskriva en av männen. Men nu var det slut på smygandet. Den långa mannen kunde ge sig av till Cheer innan Mert ens hade hittat Morgase. Och då var det inte säkert att hon kunde stoppa honom. Mert tog ett djupt andetag och slingrade sig ut mellan två rosenspaljéer utan värre men än ett par stick från törnerna. Han följde gången där soldaterna hade försvunnit. Han höll Elaines brev framför sig så att det gyllene sigillet med liljan var fullt synligt och gick igenom vad han skulle säga ord för ord. Medan han smög omkring hade det hela tiden dykt upp vakter som svampar efter ett regn. Men nu tog han sig igenom nästan hela trädgården utan att se till en enda. Han passerade flera dörrar. Det skulle inte känna någonting till att gå in i palatset utan tillstånd. Vakterna kanske skulle vara otrevliga först och lyssna sedan. Men han hade ändå börjat fundera på att gå in genom en av dörrarna när den öppnades och en ung officer kom ut. Han bar ingen hjälm men hade en gyllene fläta på axeln. Mannen förde omedelbart handen till svärdsfästet och hade börjat dra vapnet innan Matt han visade fram brevet. Elaine, tronens dotter, sänder detta brev till sin moder, drottning Morgase, kapten. Han höll brevet så att sigillet med liljan syntes tydligt. Officeren lyckades hastigt mönstra omgivningen som för att se om det fanns någon annan i närheten utan att egentligen ta blicken från Matt. Hur kom du in i trädgården? Han drog inte svärdet längre ut men förde inte heller tillbaka det i skidan. Elber har vakten vid huvudporten. Han är en dåre men han skulle aldrig låta någon gå in i palatset utan eskort.
Elber, en fet kar med råttögon.
Mert förbannade sin ostyriga tunga men officeren nickade bara kort. Antydan till ett leende spelade på hans läppar utan att vaksamheten och misstänksamheten för den skull minskade. Han blev varg när jag sa att jag kom från Tervallon och jag fick ingen chans att vare sig visa brevet eller säga att det var från tronens dotter. Han sa att han skulle arrestera mig om jag inte gav mig av därifrån, så jag klättrade över muren istället. Jag har lovat att personligen överlämna det här brevet till drottning Morgase, kapten. Jag har lovat det och jag håller alltid mina löften. Ni ser väl sigillet?
Den där fördömda trädgårdsmuren igen, muttrade officeren. Den borde vara 3 gånger så hög. Han mönstrade Mert. Gardeslöjtnant, inte kapten. Jag är gardeslöjtnant Talanvar. Jag känner igen tronens dotters sigill. Äntligen lät han svärdet glida tillbaka ner i skidan. Han sträckte fram ena handen, inte svärdshanden. Ge mig brevet så ska jag se till att drottningen får det. Så fort jag har visat dig vägen ut. Alla skulle inte vara så vänliga om de hittade dig här.
Jag har lovat att överräcka det till henne personligen, sa Mert. Ljus, jag har aldrig haft en tanke på att de skulle kunna vägra att låta mig ge henne det. Jag har gett mitt löfte till tronens dotter.
Talanvar rörde sig så snabbt att Mert knappt han märkade innan svärdsklingan låg mot hans hals. Jag ska föra dig till drottningen, bonde, sa Talanvar mjukt. Men tänk på att jag kan hugga huvudet av dig innan du hinner blinka, om du så mycket som tänker på att göra henne något för när.
Mert satte på sig sitt bästa leende. Den lätt böjda klingan kändes vass mot halsen.
Jag är en lojal Andor-man, sa han, och en trogen undersåte till drottningen. Ljuset skiner över henne. Hade jag varit här i vintras skulle jag ha följt först Gabriel. Det är då säkert.
Talanvar stirrade stint på honom och drog slutligen bort svärdet. Mert svalde och var nära att föra handen till halsen för att känna om han hade blivit skuren. Ta bort den där blomman från håret, sa Talanvar när han förde tillbaka svärdet i skidan. Tror du att du kommit hit på friarstråt?
Mert drog hastigt ut stjärneldblomman ur håret och följde efter officeren. Sätta en blomma i håret. Jag är verkligen en tok. Men nu måste jag sluta uppföra mig som en narr.
Egentligen kunde man knappast tala om att följa efter, för Talanvar höll hela tiden ett öga på Mert, samtidigt som han visade vägen. Resultatet blev en märklig procession med officeren snett framför Mert, men halvt vänd mot honom för den händelse att han skulle försöka sig på några dumheter. Mert gjorde sitt bästa för att se lika oskyldig ut som ett nybadat spädbarn. På väggarna hängde dyrbara bonader och mattorna som låg på det vita stengolvet hade säkert också kostat åtskilliga silverkronor. Och detta var ändå bara ute i korridoren. Överallt stod det kistor och låga skåp i polerat trä, lika utsökta som något han hade sett i tornet. Och på dem stod pjäser i guld och silver, fat och tallrikar, skålar och bägare. Vart han såg var tjänare i rörelse, klädda i rött livré med vita kragar och manschetter och med Andors röda lejon på bröstet. Han kom på sig med att undra om Orgase spelade tärning. Fårskalle, drottningar kastar inte tärning. Men när jag ger henne det här brevet och berättar att någon här i palatset tänker döda Elaine får jag nog en rejäl börs med pengar. Han sjönk in i en kort dagdröm där han blev dubbad till riddare. Nog borde det vara en belöning värdig den som avslöjade en komplott mot tronens dotter. Talanvar förde honom genom så många korridorer och över så många gårdsplaner att han hade börjat undra om han skulle kunna hitta ut igen utan hjälp när de slutligen kom in på en gård där det inte bara fanns tjänare. Runt gården löpte en kolonnomgärdad gång och i mitten fanns en rund damm där gula och vita fiskar simmade under näckrosblad och vita näckrosor. Där stod män i färggranna rockar, smyckade med broderier i guld och silver, och kvinnor i än mer prunkande dräkter. De var samlade kring en kvinna med gyllenrött hår som satt på dammens låga stenkant. Hon drog fingrarna genom vattnet och tittade sorgset på fiskarna när de kom upp mot hennes fingertoppar i hopp om att få mat. På vänstra handens ringfinger fanns en ring i form av en orm som bet sig själv i svansen. Vid hennes sida stod en lång, mörk man med en rock så översållad med broderade guldlöv och slingor att det röda sidentyget knappt syntes. Men det var kvinnan som fångade Märts blick. Han behövde inte se kransen av guldrosor i hennes hår eller stålan med Andros lejon broderat i mångfaldig upplaga som låg draperad över klänningen för att förstå att detta var Morgase. Andros drottning och ljusets nåde, rikets försvarare, folkets beskyddare, överhuvud av Trakans hus. Hennes ansikte och hennes skönhet liknade Elaines, men var mognare, fullständigare. Hennes blotta närvaro fick alla de andra kvinnorna som vistades på borggården att smälta in i bakgrunden. Henne skulle jag gärna dansa en jig med, och gärna skäla med en kyss i månskenet också, fast hon är gammal. Han ruskade på sig. Kom nu ihåg precis vem det är du har framför dig, bränner dig. Talanvor böjde knä. Ena handen hade han knutit och höll den tryckt mot den vita stenläggningen. Min drottning, jag för till er en budbärare med ett brev från hennes nåd Elaine. Mert tittade hastigt efter hur mannen gjorde, men nöjde sig med en djup bugning. Från tronens dotter, min drottning. Samtidigt som han bugade räckte han fram brevet med det gyllene vaxigillet väl synligt. Så fort hon har läst det och vet att allt är väl med Elaine ska jag berätta vad jag hörde. Morgase såg på honom med sina djupblå ögon. Ljus, så fort hon blivit på bättre humör. Så du kommer med brev från min olycksaliga dotter. Rösten var sval, men i den rymdes en tillbakahållen hetta, redo att när som helst blossa upp. Det måste betyda att hon åtminstone är i livet. Var är hon? I Chervalon, min drottning, lyckades han få fram. Ljus, jag skulle ge mycket för att få se henne och den ärmelintronande försöka stirra ut varandra. Vid närmare eftertanke insåg han att han nog helst skulle vilja slippa. Det var hon i varje fall när jag for. Morgase vinkade otåligt och Talanvor steg upp, tog brevet ur Märts hand och överräckte det till henne. Ett ögonblick betraktade hon fundersamt sigillet med liljan, men bröt det sedan med en skarp knyck. Medan hon läste mumlade hon för sig själv, och för var och varannan rad skakade hon på huvudet. Så hon kan inte säga mer, muttrade hon. Det får vi nog se om hon håller fast vid. Med ens ljusnade hennes min. Gabriel, hon har blivit antagen. Hon har varit i tornet i mindre än ett år och hon är redan antagen. Leendet försvann lika fort som det kommit och läpparna blev spända. När jag får tag på den eländiga flickan kommer hon att önska att hon var novis igen. Ljus, tänkte Mert, finns det ingenting som kan få henne på bättre humör? Han fick helt enkelt framföra sitt ärende utan omsvep. Men han önskade verkligen att hon inte sett ut som om hon ville låta hugga halsen av någon. Min drottning, jag råkade höra. Var tyst, pojke, sa den mörke mannen i den guldsmyckade rocken. Han såg bra ut, var nästan lika stilig som Gallard och gav dessutom ett nästan lika ungdomligt uttryck, trots de vita strimmorna vid tinningarna. Däremot var han mer storvuxen, längre än Rand och med skuldror som nästan kunde mäta sig med Perrins. Vi ska snart höra vad du har att säga. Han sträckte sig över Morgases axel och tog brevet ur hennes hand. Hennes vredgade blick vändes mot honom. Mert kunde se hur det hettade till i ögonen, men den mörke mannen la en stark hand på hennes axel utan att sluta läsa, och Morgases vrede smälte bort. Det tycks som om hon har lämnat tornet igen, sa han, på uppdrag av den ärmelintronande. Kvinnan går för långt, Morgase, än en gång. Det var inte svårt för Mert att hålla tyst.
Turen igen. Hans tunga var som klistrad vid gommen.
Ibland är det svårt att veta om den är på min sida eller ej. Den mörke mannen var samma man som haft den djupa rösten, den herre som ville ha Elaines huvud. Hon kallade honom Gabriel.
Vill drottningens rådgivare mörda Elaine? Ljus. Och Morgase såg upp mot honom med dyrkan i blicken, likt en hund som fått en smekning av sin husse. Gabriel vände sina nästan svarta ögon mot Matt. Det fanns kraft i den blicken. Kraft och dold kunskap.
Vad har du att berätta om det här, pojke?
Ingenting. Ersnåd.
Matt harklade sig. Mannens blick var svårare att uthärda än den ärmelintronandes.
Jag for till Tervallon för att hälsa på min syster. Hon är novis där. Elsie Greenwell. Jag heter Thom Greenwell, Ersnåd. Hennes nåd Elaine fick höra att jag tänkte försöka få se Camelin på vägen hem. Jag är från Comfrey, Ersnåd, en liten by norr om Berlon. Innan jag for till Tervallon var Berlon den största stad jag sett. Och hon, hennes nåd Elaine menar jag, hon gav mig brevet för att jag skulle lämna det här. Han tyckte sig ha fångat en blick från Morgase när han sa att han kom från trakten av Berlon. Men han visste att det fanns en by som hette Comfrey där. Någon hade nämnt den i ett samtal någon gång. Gabriel nickade men sa: vet du vart Elaine skulle fara, pojke? Eller vad hon hade för ärende? Tala sanning så har du ingenting att frukta. Ljug och du kommer att tas i förhör. Matt behövde inte spela sin oro. Ersnåd, jag träffade bara tronens dotter en enda gång. Hon gav mig brevet och en guldmarker och sa åt mig att ta det till drottningen. Jag vet inte mer om vad som står i det än vad jag har hört här.
Gabriel tycktes ta detta i betraktande, men ingenting i det mörka ansiktet röjde om han trodde det eller ej. Nej, Gabriel, sa Morgase plötsligt. Det är redan för många som har utsatts för förhör. Jag förstår att det är nödvändigt. Det har du förklarat, men inte den här gången. Inte en pojke som bara levererat ett brev vars innehåll han inte känner till. Som ni befaller ska det ske, min drottning, sa den mörke mannen.
Hans röst var respektfull, men hans sätt att röra vid hennes kind fick henne att rodna en smula och sära på läpparna som för en kyss. Morgase tog ett ostadigt andetag.
Säg mig, Thom Greenwell, verkade min dotter vara vid god hälsa när du träffade henne?
Ja, min drottning.
Hon log och skrattade och var rapp i mun. Jag menar...
Morgase skrattade mjukt åt hans generade min. Var inte rädd, unge man. Nog är Elaine rapp i mun. Och det är alldeles för ofta för sitt eget bästa. Det gläder mig att höra att hon mår bra.
De blå ögonen granskade honom.
En ung man som har gett sig iväg från sin hemby tycker ofta att det är svårt att återvända dit igen. Jag tror att du kommer att resa långt innan du kommer till Comfrey igen. Kanske hamnar du till och med i Tervallon igen, om du gör det. Och om du träffar min dotter, så säg henne att man ofta ångrar det som sagts i vredesmod. Jag ska inte kalla hem henne från Vita tornet innan hon har gått tiden ut. Säg henne att jag ofta tänker på min egen tid där och att jag saknar de stillsamma pratstunderna med Sheriam på hennes kontor. Säg henne att jag sagt detta, Thom Greenwell.
Matt drog besvärat upp axlarna.
Ja, min drottning, men jag tänkte inte fara till Tervallon igen. Farsgubben behöver hjälp hemma på gården. Nu när jag är bortrest får mina systrar sköta all mjölkningen.
Gabriel skrattade, ett doft roat muller. Har du så bråttom att få mjölka kor, pojke? Du borde kanske se lite av världen innan den förändras. Här!
Han tog fram en börs och kastade den till Matt som fångade den.
Matt kände mynt genom det mjuka skinnet. Om Elaine kunde ge dig en guldmarke för att gå med hennes brev, så ger jag dig 10 för att du såg till att det kom fram. Se världen innan du återvänder till dina kor.
Ja, Ersnåd. Matt lyfte börsen och lyckades åstadkomma ett nervöst leende. Tack, Ersnåd.
Men den mörke mannen hade redan viftat undan honom och vände sig nu mot Morgase med händerna knutna mot höfterna. Morgase, jag tror att tiden är mogen att skära bort varbulden vid Andros gräns. Ditt äktenskap med Charingale Damodred berättigar ett anspråk på soltronen, och drottninggardet kan sätta kraft bakom det anspråket lika väl som någon annan. Kanske kan jag till och med bistå dem med någon hjälp. Hör mina ord.
Talonvar la handen på Matts arm och de backade undan, bugande. Ingen verkade lägga märke till dem.
Gabriel talade fortfarande, och alla de närvarande ättlingarna stod med spetsade öron.
Morgase såg bekymrad ut, men likväl nickade hon lika ivrigt som de andra.